Jag vet inte om ni såg i Göteborgspostens bilaga igår, två dagar, så ställer man sig frågan, varför firar vi pingst egentligen? Är det bara en gammal rumlarhelg från vikingatiden? Eller är det något religiöst? Och så låter man en universitetslektor ge en saklig förklaring till pingstens uppkomst. Ordet pingst betyder 50, säger han, vilket det gör. Kommer från pentekost som betyder 50. Eftersom pingstdagen var en högtid som firades 50 dagar efter påsk. Så refererar han till texten i Apostlagärningarna 2 som vi har läst. Och där lärjungarna blev uppfyllda av Guds heliga ande. Och liksom starten för den kristna kyrkan började. Men så tillägger han. För de flesta svenskar är det nog väldigt länge sedan pingsten hade någon större religiös betydelse. Inte de sista 100 åren i alla fall har det haft det, menar han. Och förmodligen har han rätt i sin analys, tyvärr. Men jag tror inte att han har rätt i sin slutsats att pingsten, som han också säger, är ju hänryckningens tid. Att den kommer att avkristnas mer och mer i sin betydelse. Tvärtom faktiskt, tror jag. För i ett globalt perspektiv så blåser nämligen pingstens och andens vind mäktigare över länder och folk än någon gång tidigare i historien. Märkligt nog. Den pentekostala rörelsen, eller den karismatiska rörelsen, är den snabbast växande och mest globalt spridda rörelsen inom kristenheten i världen idag. Av de 75 000 cirka människor som varje dag kommer till tro på Kristus så har 54 000 av dem sin hemvist i ett pentekostalt sammanhang. Pingströrelsen har idag närmare 600 miljoner anhängare över världen. De flesta i Asien, Afrika och Latinamerika. Om den här tillväxten fortsätter med samma takt så kommer inom 20 år det att finnas närmare 1 miljard pingstvänner i världen. Hur ska vi stå ut med det? Det låter ju helt fantastiskt. Och i radions P1-program, alltså det här programmet Människor och tro, förra veckan så hade man ett särskilt program om just pingstväckelsen, eftersom det nu är 100 år sedan den moderna formen alltså uppstod i Kalifornien och kom till Sverige också ganska tidigt. Sveriges Radio Afrika-korrespondent Vincent Albeck gav en rapport från situationen i Afrika, från sina resor i många, många olika afrikanska länder. Och han sa att nästan i varenda by, och naturligtvis i alla större städer, men nästan också i varenda lilla by som man kommer ut till på landsbygden, så finns det alltid, om det bara också är 5 hyddor, så finns det en hydda där det finns en pingstförsamling. Och det är inte bara det att det är en församling, sa han, utan där växer också skolverksamhet och kliniker och barnhem ofta upp i samband med församlingen. Och han verkade, Vincent Dahlbeck, verkade faktiskt imponerad av vad som följde i den kristna församlingens spår. Nu är det på intet sätt pingströrelsen som har monopol på den helige ande. Den helige ande innebor nämligen alla kristna. Och utan den helige ande går det helt enkelt inte att bli kristen och vara kristen. Till det anden som överbevisar människan om hennes behov av syndernas förlåtelse. Om hennes behov av ett nytt sorts liv. Det är anden som ger henne det nya livet, som föder på nytt. Och det är anden som gör den troende till en lem i Kristi kropp. Döper henne in i kroppen. All församlingstillväxt är beroende av den helige andes verk. Som vi såg, 3000 minst på pingstdagen den första. Men det som gjort den pingstorienterade rörelsen så attraktiv, man diskuterade det här i radio. Och man var eniga om att det var nog, just i tredje världen alltså, att den hade en särskild attraktionskraft på dessa människor. Därför att den representerade en hänryckningens möjlighet och tid. Den gav stort och ger stort utrymme för glädje och för känslomässiga yttringar. Ibland allt för extrema kanske. Men den låter gudstjänst liv och former anpassas till varje folks egen kultur. Precis som Jesus sa så är det. Att andens vind blåser vart den vill. Du kan inte se vinden, men du kan se dess verkningar i bladen på träden och i vågorna på havsviken. Och vi har alla på ett markant sätt i den här församlingen, skulle jag vilja säga, till stor glädje förnummit en uppfriskande, skön och livgivande vind som har blåst och blåser genom vår församling. Vi älskar den vinden, vi älskar andens vind och vi mår väldigt bra av den. Om du på något sätt känner dig berörd av den här gudstjänsten, så beror det på att Guds helige ande verkar på ditt hjärta. Förresten, och det ska du vara tacksam för, men förresten så tror jag att du, vem du än är, vilken tro du än har, så har du haft mer med den helige ande att göra än du kanske anar. Vem vill inte bli hänryckt? Vem vill inte bli berörd? Vem vill inte bli hänförd? Det är ju mycket därför som vi söker oss till olika sammanhang där vi vet att vi kan få starka emotionella upplevelser. Man söker sig gärna ut i naturen för man vet att där kan man gå omkring med en hälsosam förundran. Och det är därför vi med förtjusning säger till varandra och har sagt till varandra under våren här, gång på gång, titta på krokusarna. Titta på snödropparna, vitsipporna. Och nu titta på sirenerna. Kolla bara på Vasaplatsen när ni går härifrån. Det är helt otroligt. Hör du koltrasten? Hör du göken? Hör du bofinken? Hör du lövsångaren? Hör du rödhaken? Eller vad fina de var, Agnes och Leonard, när de bars fram här som spädbarn. Skapelsens under. Den svenska våren och den svenska försommarens förmåga att göra oss hänförda gör att det också är mest passande att fira pingst den tiden. Nu alltså. Många väljer att gifta sig på pingstafton. Kanske någon av er har gjort det här idag. Gifter sig på pingstafton. Varför då? Jo, därför att den yttre inramningen överensstämmer med kärlekens glädje och upprymdhet. Man vill att det ska vara vackert omkring. Kärlek och skönhet hör ihop på något sätt. Tänk om det förhåller sig så här, att samma helige ande som gör oss upprymda när vi samlas till gudstjänst och vi lovsjunger och vi tackar Gud, samma helige ande är det som berör oss och gör oss hänförda inför skapelsens skönhet. En 45-årig man börjar i en alfakurs i en kyrka här i stan. Det är en sån där kurs där man får vara med och samtala om den kristna trons första grunder liksom. Och som vi också har här i kyrkan. Den här mannen brukade aldrig gå i någon kyrka. Men han kom till en sån här kurs. Och du vet, när man har varit med i kursen några veckor, någon månad, så har man en särskild dag, eller till och med helg, då man undervisar och berättar om den helige ande. Och så ger man också möjlighet för den som vill att få förbön för just att få uppleva den helige ande i sin nyvaknande tro på Kristus. Och den här mannen, han sa, ja visst, det vill jag gärna, ni får be för mig. Och de bad för honom. Och vet du, han fick uppleva någonting som fick honom att utbrista ungefär följande. Oj, det känns ju precis som när jag har varit ute i naturen och haft en intensiv skönhetsupplevelse. Det känns ju precis likadant. Om du har haft starka naturupplevelser, har du redan blivit berörd av pingstens ande? Och i så fall är det ett ganska allmänt fenomen att människor har haft med den helige ande att göra, med Guds helige ande. För skapelsens skönhet och skapelsens majestät och komplexitet vittnar, och ändamålsenlighet skulle jag säga inte minst, vittnar nämligen om Guds härlighet, om Guds vishet, om Guds makt. Det är som om varenda liten vitsippa där i dungen försökte viska till dig. Det finns en Gud, det finns en Gud, det finns en Gud, det finns en Gud. Och konvaljerna på nattvardsbordet. Det finns en Gud och han är vacker. Eller himlavalvet, gnistrande stjärnor en vinternatt, ville övertyga dig genom att säga, det finns en Gud och han är mäktig och stor. Eller insikten om ögats fantastiska konstruktion ville säga dig, det finns en Gud och han är vis. Det är så Gud börjar tala till oss. Men han vill fortsätta att säga mer till oss. Han har mer att säga än det som naturen möjligen uppenbara för oss. Om du kan bli berörd, för att inte säga hänförd, av skapelsens skönhet, så är det klart att du egentligen borde bli ännu mer berörd och hänförd när du får med själva källan att göra, och när du kommer närmare själva källan. Och det är det jag vill mena som den kristna församlingen har fått nåd och förmån att göra. Man har kommit närmare den källan som står för liljekonvaljerna. Är det så konstigt om Guds barn säger halleluja av glädje ibland? Får de inte göra det? Kyrkofadern Augustinus, som levde på 400-talet efter Kristus, kom till tro, inte tidigt i livet. Han var en playboy-livsstil efter sin tid. Men han kom till tro på Kristus något senare i livet, och han uttryckte då sin nyvunna hängivenhet för Gud, för det hade han verkligen fått. Men han sa: allt för sent har jag lärt känna dig, du skönhet, så åldrig men så ny. Allt för sent har jag lärt känna dig och lärt älska dig. Han önskade, och det var nästan en form av besvikelse hos honom, att han så sent i livet hade kommit att lära känna Gud, när det var en sån underbar Gud som man kunde få lära känna. Så hänryckningens tid som vi lever i har ett säkert hem hos Gud. Tänk om det är den glädjen, om det är den hänryckningen som vi en gång blev skapade för. Och i så fall är den högst legitim och berättigad. Det står att Gud skapade människan till sin avbild, det känner vi till. Och att kommunikation mellan Gud och människa därför skulle kunna vara möjlig. Och att den kommunikationen skulle ge glädje åt båda parter. Människans första hem, som var designat av Gud verkligen, var en avsiktligt vacker plats. En plats som prunkade av grönska i all dess skönhet. Den kallades en lustgård. Edens lustgård. Och ordet Eden betyder egentligen förtjusning, glädje, fröjd. Det var som om själva namnet på lustgården uttryckte den förundran och den hänryckning som människorna kände när de befann sig där. Och det låter oss åstadkomma att det känslorus och den hänryckning som den svenska försommaren och pingstens tid står för har egentligen sitt ursprung hos Gud. I Eden fanns nämligen en avsiktlig kombination av det sköna och det nyttiga. Tyvärr har ju det kommit att skiljas åt under historiens gång, den moderna historiens gång. För på Jesu tid så hängde ju hantverket och konstnärskapet ihop. Och jag föreställer mig att Jesus egenskap av snickare inte nöjde sig med att tillverka en stol som var funktionell och ganska, var säkert ganska väldigt trygg att sitta på. Bra hantverk naturligtvis. Undrar om man inte tog stämjärnet och gjorde lite snirklar i ryggstödet sådär, så att den också skulle se vacker ut att se på, inte bara sitta på. Och så var det med lustgården. Det står att Gud led alla slags träd växa upp i Edens lustgård, sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Alltså, Guds syfte med Edens lustgård var inte bara att förse människorna med föda så de skulle klara livhanken, utan också för att de med sina sinnen skulle kunna uppleva och njuta av skönheten. Den estetiska upplevelsen var alltså avsiktligt planerad av Gud. Och jag brukar förarga mig gång på gång över den här boken i blombiologi som en dansk botaniker har skrivit. Den är ju så vacker, va? Han skildrar blommornas pollination, och här finns bilder från de enklaste blomutsättningar till de skönaste orkidéer. Man blir hänförd bara man ser bilderna alltså. Men han säger så här: blommornas utseende och färg och form är bara till för insekten och blommornas egen pollination. Visserligen erkänner han att vi människor lätt blir känslomässigt berörda av blommornas utseende. Men, säger han, blommornas effekt på människornas känsloliv är en helt oavsiktlig biprodukt. Det fick du. Det är inte alls meningen att du ska gå omkring och tycka att blommorna är vackra, det råkar visserligen ha blivit så, men det var ingen som avsåg det. Förstår du vad han säger? Mot bakgrunden av en rent materialistisk världsbild så har blommorna inget budskap att förmedla, inget alls, bara till insekterna. Kom hit, kom hit, kom hit, så att jag kan bli fortplantad och få frö och föröka mig. Då är i så fall skönheten en slags falsk förgyllning av det uppenbart meningslösa. Den franske filosofen Albert Camus sa: allt som upphöjer livet bidrar samtidigt till dess absurditet. Det som blommorna på ett kistlock, jag hade begravning här i onsdags sist i den här veckan, och jag tänkte just på det, det ligger den regerande döden, men vi skyller över den med vackra blommor, livets vackraste symboler. Det känns egentligen lite hycklande. Skönhetsupplevelsen utan Gud blir vilsen och obekräftad. Ja, det blir som ett märkligt missfoster i slumpens värld. Eller hur ser du på det här? Hur ska vi förstå det här? Om livet är meningslöst, varför är det så vackert? Varför ska jag envisas med att tycka om sirenerna? Jag är glad att kunna säga att någonting mycket stort om var och en av er. Och jag gör det inte för att vara insmickrande, utan jag gör det som en hälsning från skapelsens Gud. Nämligen att det finns en som har laddat hela skapelsen med sin skönhet, och i synnerhet människan. Ty det står om människans skapelse att han gjorde henne nästan till ett gudaväsen, så lik sig själv. Och det står: med ära och härlighet krönte han henne och gav henne uppdraget att råda över hela skapelsen och bruka och bevara jorden. Han gav oss delegerat uppdrag att vara miljövårdare, om du så vill. Trädgårdskonsten var människans första konstart. Och jag undrar, när jag kör genom villaområdena i Göteborg och ser hur människor pyntar och ordnar i sina trädgårdar med stor iver och med stor entusiasm, röjer det möjligen en längtan tillbaka till det ursprungliga, när det var vår främsta uppgift att ta hand om just den sköna skapelsen. Bibelns budskap är att du inte kom till av en slump, inte blommorna heller. Bibelns budskap är att blommornas sköna budskap till dig är avsiktligt planerad av en god Gud som vill ha med dig att göra. Han lockar på dig med sin skönhet i skapelsen. Och tänk, om det är så, då är det ju stort att vara människa. Dessutom så investerade Gud i dig gåvor för att du på ett kreativt sätt skulle i likhet med Gud kunna vara en skapande varelse. Och det hör också till glädjens och hänryckningens tid. Han gav dig nyfikenhet och fantasi. Han gav dig ögon med sinnrikt färgseende, fantastiska hörselorgan. Han gav dig händer att forma med. Han gav dig lust att skapa. Han ställde färgerna till ditt förfogande. Han ställde tonerna till ditt förfogande. Han ställde leran och trä och andra material till ditt förfogande. Och han sa: varsågod, gör någonting av detta. I så fall blir du min medarbetare, min medkonstnär. Alltså, jag tror att om vi resonerar så här, så är vi legitimerade som konstnärer i kraft av vår skapelse till likhet med Gud. Varje gång som människan utför en skapande handling, det vill säga gör någonting som förut inte fanns, så röjer hon sitt släktskap med Gud. Och i egenskap av Guds avbild så är vi legitimerade konstnärer allihop. Det är bara det att vi inte har fått blomma ut riktigt som det skulle hos oss alla. Och det faktum att vi tycker om att skapa och vara kreativa visar egentligen på att vi mår bra att utföra just det som vi är ämnade till. Som Gud en gång skapade oss till, men som har kvävts av så mycket annat. Tänk om glädjen i skapandet röjer en sorts längtan tillbaka till vårt ursprungliga uppdrag som människor. Men är inte längre Gud det yttersta målet för vårt skapande, har vi förlorat storheten i att vara Guds medarbetare och Guds medkonstnärer. Vi har tappat bort vår legitimation som konstnärer. Och när konsten, som vi läser genom Bibelns historia, blev mera av ett mål i sig själv och ett medel att upphöja sig själv som människa, så upphörde konsten att ge den höga tillfredsställelse som Gud ändå hade avsett en gång. Gud har gjort dig till den du är med de gåvor som du har, med långt högre syften än vad en rent materialistisk världsbild kan ge. Den kan inte ge dig den förankringen. Och därför så är det rätt för Gud att också säga: du, det är jag som har lagt ner de här gåvorna i dig. Får jag låna dem? De här korta åren som jag har gett dig att leva på jorden. Vill du ge mig ditt liv tillbaka, så att säga? Du vet, när synden kom in i världen kom också fulheten in. Och vår historia är befläckad av syndens fulhet på många olika sätt. Både folkens historia och individernas, tyvärr. Men när Jesus kom in i världen kom renheten och ljuset och skönheten tillbaka. Skönheten och renheten kan också genom syndernas förlåtelse och tron på Kristus återupprättas i en människas liv. Och det börjar lysa i ögonvrån igen av en ny sorts glädje på grund av ett nytt sorts liv som börjar pulsera. Och en ny sorts lust att vara tillgänglig för Gud. Och en ny sorts önskan: ja, men använd mig då, Gud. När så har skett, då har Gud stora planer med alla dina slumrande gåvor. Och med hela din fantasi. Och inte nog med det, i frälsningens gåva så ingår just den helige andes gåva, som vi har talat om och läst om här idag. Vilket innebär att Gud till din naturliga begåvning lägger en särskild förmåga att tjäna Gud inom ett visst område. Detta är väl spännande. Du har fått någonting alltså i så fall som du förut inte hade. Och som är till för, inte bara för din egen skull, utan för att hjälpa andra människor och bygga upp det som vi kallar Guds församling på jorden. Och eftersom den helige ande är aktiv i den fysiska skapelsen, så tror jag också att det är rätt att förstå andens bistånd när människor är kreativa och när vi strävar efter skönhet. Att andens bistånd finns där, liksom, jag tror, globalt, oavsett människans egen livsfilosofi. Vi ser det specifikt när tabernaklet skulle byggas i Gamla testamentet. Vi befinner oss i ett långt senare tabernakel. Tabernakel betyder Guds boning. Och man byggde en stor tältboning åt Gud när man bodde i tälthyddor ute i öknen. Hur skulle det gå till? Jo, man kallade på de skolade begåvningarna. De som kunde spinna och väva, snida i sten, snida i trä, lärt sig konsten att slöjda. De kallade man på. Och så utrustades de dessutom med Guds ande för att de skulle kunna bygga en boning åt Gud. Det räckte inte med bara den naturliga begåvningen. Senare i tempeltjänsten, som kom några hundra år senare, så utvalde David 4000 leviter av prästliga stammen alltså, för att handha lovsången i gudstjänsten. De hade musikalisk begåvning, de hade musikalisk skolning, men det räckte inte. Det krävdes också en gudomlig utrustning för att de skulle kunna tjäna Gud och bygga upp församlingen. Och den gudomliga utrustningen knöt alltså an till den redan befintliga gåvan och den skolade talangen. Jag tror att den helige ande finns bakom många stora, för att inte säga alla, konstnärliga bedrifter. Där ingen kan förneka skönhetens dimension och där konstnärerna på något sätt har fångat den universella själen. Så vi alla ger vårt bifall till detta är stort. Jag läste igen den här intervjun med Alice Babs för några år sedan i en tidning. Då hon skulle ha en konsert med Duke Ellington nere i Westminster Abbey i London. Och då säger Duke Ellington till henne alldeles innan konserten: jag vill att du sjunger Fader vår på svenska. Nej, det kan jag inte, sa hon genast. Det vill jag. Han respekterade inte hennes nervösa svar, utan hon försökte att skriva ner texten då i alla fall. För hon knappt kom ihåg bönens text, men den till slut kom hon ihåg. Och så kom stunden i konserten då han blinkade åt henne: nu tar vi bönen. Och hon började sjunga. Och på något märkligt sätt så säger hon så här: jag kände en inre kraft arbeta i mig. Men inte förrän senare, när jag hade lärt mig att Gud är treenig, så förstod jag att det var den helige ande som verkar genom mig vid sådana tillfällen. Och nu händer det, sa hon, att jag ibland känner hur någon som liksom rycker mig i håret, och jag får en obändlig lust att sjunga. Och det blir ofta ordlös sång eller variationer på någon psalm som kommer ur min mun. Och hon tillägnar detta den helige andes påverkan på hennes konstnärs själ. Har Alice Babs fel? Kan det vara så att den helige ande är verksam och bistår oss i vår skapande verksamhet? Att bli en kristen, det är att påbörja ett spännande äventyr. Gud bara inte kallar på din naturliga begåvning. Den vill han gärna ha. Den har han egentligen gett dig från början i den genetiska uppsättningen. Gud ger dig dessutom en andlig utrustning i någon särskild förmåga. Precis som den helige ande på pingstdagen kom i liksom, tungor och eld fördelade sig på var och en. Det var liksom Gud vill säga, var och en av de 120 närvarande fick någon speciell hälsning från Gud direkt. Du vet, det är precis som när du har ett glasprisma, så kommer det vita solljuset som ju innehåller alla våglängderna och träffar det glasprismat. Och då vet du att ljusets våglängder delar upp sig så att du sen kan se regnbågens alla färger från andra sidan prismat. Det är precis så det sker när den helige ande träffar Guds församling. Så sprider den ut sig i en mångfald av färger och vackra gåvor. Det är därför församlingen kan bli vacker, och det är Guds syfte med församlingen. Och alla våglängderna behövs. De andliga nådegåvorna är faktiskt någonting helt unikt för den kristna tron och religionen. Finns ingen motsvarighet i någon annan religion. Och det är samma Gud bakom de naturliga begåvningarna som bakom de andliga nådegåvorna. Därför, om skapelsen är vacker, så borde evangeliet vara ännu vackrare. Och det borde egentligen finnas i den här församlingen och i alla kristna församlingar en oerhörd kreativitet och originalitet och överraskningsmoment och variation i vad det som vi gör som församling. Det handlar inte bara om gudstjänstliv, det handlar om våra liv ute i vardagen, i husgrupperna. Skapelsens vittnesbörd är vackert, vilket vi alla gärna tillstår. Då borde evangeliets vittnesbörd vara ännu vackrare. Varför är det inte det? Genom församling, jag tror det är det egentligen alltså, men jag tror det finns allt för många slumrande gåvor som inte kommer till uttryck, som skulle kunna göra den här gemenskapen också ännu mycket vackrare. Att bli kristen är att få en förmåga. Det finns en förmåga som du förut inte ägde. Det finns i Nya Testamentet åtminstone ett 20-tal olika gåvor. Och jag vet, när man har studerat de här gåvorna i sammanhang där det har varit icke-troende människor med, så har de sagt: jag vill bli troende för jag vill ha en sån där gåva. Det är för att det verkar så spännande att få en gudomlig utrustning. Det finns visdomens gåva, det finns kunskapens gåva, det finns profetians gåva, lärarens gåva, det finns tungotal och uttydning, evangelistens gåva. Det finns gåvan att ta sig an svaga och hjälplösa människor. Det finns gåvan att visa barmhärtighet, gåvan att vara gästvänlig, gåvan att leda, styra, planera, organisera, handha ekonomi och förvaltning. Det finns gåvor som har med helande att göra, som har med kraftgärningar att göra, övernaturliga karaktärer. Men det verkar också kunna vara så att Gud kan utveckla och ge nya gåvor till oss utifrån de behov som finns. Paulus sa till den unge Timoteus, och det är många unga människor här idag: blås liv i den nådegåva som Gud har givit dig och som finns hos dig. Nöj dig inte med att vara en konsument som möjligen går till gudstjänster ibland. Det förverkligar inte vad Gud har tänkt med ditt liv. Blås liv i nådegåvan. Han säger, ta vara på den nådegåva du har. Annars gör du församlingen fattigare än vad den skulle kunna vara dig förutan. Eller om du kom med. Den heliga ande är mera en lagledare nämligen än en privat tränare. Han trivs bäst när han får jobba i grupp. Därför tror jag att det endast i den lokala församlingens sammanhang som du och dina gåvor kan blomma ut på det sätt som Gud hade tänkt. Därför behöver du och jag den lokala församlingen. Anden håller nämligen på att bygga ett tempel. Han håller på att iordningställa och smycka en brud, Kristi brud, och göra henne redo för bröllopet. Så, identifiera dig med en lokal församling eller med en husgrupp. Tiden är dyrbar, ditt liv är kort. Det är inte långt alls. Jag hälsade på min far härom veckan. Han är 90 år, 91 blir han nu. Och han sa, livet är så kort. Vad gör du med ditt liv? Vad gör du med dina gåvor? Får Gud ha någonting med i dina beslut? Får han vara med och påverka dina beslut? Får han vara med vad du gör med din kreativitet? Detta vill vi i den här församlingen välkomna dig till. Vi tror på dig, vi tror på dina gåvor. Vi är medvetna om att vi alla bär på en trasighet. Också den kan gestaltas på olika sätt och ge tröst till människor. Vill du vara med? Jesus säger, om någon törstar så kom till mig och drick. Och det ska bli en källa inom dig. Strömmar av levande vatten ska flyta fram. Detta sa han om anden. Låt oss bedja. Tack gode Gud för pingstdagen. För hänryckningens tid. För att du ger ditt bifall till oss när vi är glada. När vi är förtjusta. När vi är upprymda. När vi är hänförda. Över skönheten runt omkring oss. Förlåt oss när vi försöker tysta den röst som vill komma till tals med oss. Så att inte bara stannar vid att vi registrerar det vackra. Utan att vi också kan säga, tack gode Gud för att du har planerat detta för mig. Och glädjen blir så mycket större. Herre, jag ber för dem som här idag känner sig osäkra om hur man förhåller sig till det här. Och det som har med pingst och den heliga ande att göra kanske känns främmande. Låt det bli en sak som vi förstår har med hela vår vardag att göra, med hela våra liv att göra. Hjälp några här idag att för första gången viga sina liv till din tjänst. Och de som säger i sitt hjärta, jag vet inte vad jag kan göra. Hjälp dem att idag ta till sig den förbön som kan ges nu i nattvarden. För att du ska uppenbara och hjälpa oss att förstå på vilka sätt vi kan tjäna dig. Vi anbefaller oss i dina goda och barmhärtiga händer. I Jesu Kristi namn. Amen.